Varmt, varmt välkommen till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michel Laporte-Gordon. Och som vanligt så står jag på Parea Workspace i Mölnlycke. Ett kreativt kontorshotell för kreativa entreprenörer. Och i samarbete med företagande.se. Där du kan som företagare hitta otroligt mycket bra grejer för att accelerera din business då. Idag har jag en gäst som ligger mig varmt om hjärtat. Vi har träffat varandra till och från i ganska många år nu på våra resor. Men vi hamnade på en föreläsning tillsammans och fick väl för första gången egentligen börja prata ordentligt då. Inte bara digitalt utan även IRL. Han har gjort en otrolig resa och är idag en väldigt efterfrågad föreläsare runt om i Sverige. Är otroligt engagerad med hjärtat i företagande. Och därför så tycker jag ju att det här är en given plats för honom att hänga på. Så förutom en jävligt bra kille så är han också grym på det han gör. Och vi ska djupdyka i hur det är att gå från att vara en professionell tennistränare till världsmästare i mentorskap. Så Kaxton, min broder, välkommen till Sälj- och entreprenörspodden.
Wow, tack så jättemycket. Bra, 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 bam. Live and direct med de här. Alltså, tack så mycket, Michel. Fantastiskt, superkul att få vara med och få dela med. Jag vet att du, precis som jag, brinner just för att få dela med till andra människor. Du har gjort det jättebra, du har gjort det bra på LinkedIn. Jag har följt dig och precis som du sa, den gången vi fick möjligheten att få träffas på riktigt, live IRL. Så var det kärlek vid första ögonkastet. En fantastisk varm människa. Och ja, det bara föll mig direkt i smaken. Så jätteglad att få vara med här nu.
Ja, nej, men det är kul. Och det är väl lite det som är många gånger essensen i bra vad ska man säga, nätverkande. Då. Det är ju just det här att, alltså att leda med hjärtat så bygger du inte bara affärsrelationer. Du bygger faktiskt äkta relationer som går förbi affär. Går förbi liksom det här ytliga som vi har. Va? Och jag tänkte idag, Kaxton, att du är otroligt engagerad med ett par av Sveriges större företagsorganisationer. Och du har liksom mycket där. Och många som lyssnar på den här podden är ju liksom, antingen så driver de eget företag eller så är de väldigt intresserade av det. Sälj och business självklart då. Men du har sett alla sidorna av livet som företagare. Jag tänker att vi ska komma in på det. Vi ska höra lite din resa. Du har gjort massa galna grejer så vi ska se hur mycket vi kommer på här. Och sen ska du däremellan få dela med dig massa goda tips och så.
Ja,
men jag tänker vi börjar lite. De få där ute som inte har koll på dig, Kaxton. Yes. Vill du bara dra din story lite kort?
Ja, men lite kort. Då gör vi så här att 1987 landar ett plan på Arlanda. Ut genom Terminal 5 stiger en liten kille, 5 år gammal. Och alla säger att ja, men herregud, du ser ju att det där är ju vår nästa förbundskapten. En vacker dag kommer han leda svenska landslaget i tennis, den vita sporten. Ja. Men du, kolla hur han går, vilken utstrålning. Det är klart det där kommer bli en rapstjärna. Hiphopen kommer ju blomstra och den killen kommer stå på scenen. Förband till Petter, Blues, Markolio, Latin King, you name it. Det ser ni såklart. Men titta på honom, titta på de där ögonen som han har. Självklart kommer han få ett uppdrag för svenska regeringen och vara bollplank till 2 stycken landshövdingar under en period av 6 års tid. Det ser ni väl på honom. Ja, skämt åsido, allt det där och lite till har jag faktiskt gjort. Och det är ingen som kunde självklart förutse det när jag landade på Arlanda från Uganda, en 5-årig kille. Och det här som jag tycker är helt fantastiskt med Sverige, att det har blivit ett smörgåsbord. Jag har fått möjligheten att få kunna förverkliga mina egna drömmar. Jag brukar säga till alla att du skapar din egen verklighet. Ja, jag vet, det här kanske är lite provocerande för vissa. För det är så jädra skönt att få gnälla på kommunen, regeringen, de där politikerna. Ja, det är ju alltid någon annans fel. Jag brukar skoja och säga det här nonannanismen. Ja, om det bara hade varit på det här eller här sättet. Ja, skämt åsido. Så med den inställningen så har jag då haft möjligheten att få kunna ta vara på fantastiska möjligheter som vi har i Sverige. Så att kom till Oxelösund, bodde på flyktingförläggning, lärde mig prata spanska redan vid 7 års ålder. Och det är också nästa grej när jag träffar människor som ska språkresa. Då brukar jag säga, men vadå? Vilket språk vill du lära dig? Det är bara att gå till Botkyrka, Alby, Järvaområdet. Du har alla möjliga språk. Malmö, hur många nationaliteter finns inte där? Men många gånger så, du vet, man pratar inte med sin granne. Det är mycket lättare att betala 30 000 och åka till Spanien på den här språkresan istället för bara ta och lära känna människorna runt omkring dig.
Just det.
Och då kommer vi direkt in till nästa grej och hoppa lite fram och tillbaka. Det är mångfald. Jag brinner för mångfald. Varför ser det så homogent ut överallt? Många gånger när jag kommer in i styrelserummet där vi pratar företagande, det är inte många som ser ut som jag, kan jag ju säga, på de olika konferenserna. Men jag har ju valt att istället för att gnälla över det, så har jag tänkt att alla kommer veta att jag har varit här. Jag kommer sticka ut. Men just det här att vi börjar prata med varandra, vi börjar lära oss av varandra, så tror jag att vi också kommer då kunna ta det bästa utav varandra. Jag är uppvuxen med 2 olika kulturer, svenska kulturen och ugandiska kulturen, och tänk vad underbart att få ta det bästa ur båda kulturerna. Jag kommer ihåg när jag gick i skolan och säger så till mina föräldrar, det är lite mycket nu här med läxor och sådär, och det känns lite jobbigt, jag kanske börjar bli lite skoltrött. Och så säger hon till mig, jag förstår, Katston, vet du vad, om det är så jobbigt så kan du hoppa på planet och åka tillbaka till Uganda, för det finns 10 andra barn som är redo att ta din plats ganska snabbt.
Ja, men den är ju så himla intressant då, för det är lite roligt, både du och jag är faktiskt födda i Afrika, och frågan är om vi inte till och med kom till Sverige ungefär samtidigt. Men det som är intressant då är ju just den här mentaliteten då. Jag upplever ju att vi har liksom lite olika läger. Vi har alltid ytterligheterna, självklart, det är alla andras fel. Någon annanismen, jag gillar den. Den ska vi kapsla in här. Det blir ett nytt ord i vokabuläret. Ja, men det är alltid någon annans fel för allt som är fel där ute då. Och jag har ju så svårt för det också. Jag blir ju lite så här, lägg av. Jag vet, nu hoppar jag också här, men jag vet, jag droppade ett inlägg på LinkedIn som fick en sak. Sjuk reaktion alltså. Det var när jag skrev ett inlägg att dagen jag drar rasistkortet så har jag förlorat. Och jag blev ju, och andemeningen i den är ju egentligen att jag kommer aldrig, I'll never give you the privilege, alltså the pleasure, menar jag. Jag kommer aldrig att säga att du, för det är för mig att säga att du är bättre än mig. Så fort jag drar, alltså om jag skulle dra, även om det är så, så kommer det vara så här, nej, jag tycker inte ge dig nöjet att jag säger det, för då har du gjort mig till ett offer, precis liksom. Och jävlar vad det är. Som vanligt då, 90-10. 90% var jättemycket bra. Och så var det ju 10% då som tyckte att liksom, så får man säga. Och nej. Och du vet inte. Jag bara, herregud, ska vi mäta vem som har flest R liksom? Lägg av. Det är bara, ni vet inte. Men det kanske är just därför då. Det var så roligt. Jag hade till och med, det var en kille, han var typ jurist. Och han skulle liksom säga, nej men så här, och så sorry, I'm sorry, men du har inte makten. Så här tycker jag, punkt. Liksom. Du får leva med det, lilla akademiker. Ja, men det är så här, lägg av nu va. Nej, men det är så uppfriskande. Det är en av de grejerna jag gillar med dig, Kaxton. Det är ditt mindset och ditt sätt att se på livet. Ditt sätt att embrace saker där ute. Och det är ju 100% roten till varför du har nått en väldigt fin framgångsresa i livet då. Men för att få tillbaka ordningen då lite. Jag kan ju spåra hur mycket som helst. Du kom till Norrköping då, börjat, liksom, du etablerade där.
Oxelösund, jag kom till Oxelösund.
Så var det. Vi träffade till Norrköping. Så.
Ja.
Där var det. Precis. Växte upp där. När började intresset för liksom, det började, tennis var väl en av de första grejerna då,
Ja, så, men, precis. Jättebra. Det är bra, Michel, så att du liksom ser till så att vi håller oss på rätt spår här. Och det är så här att tennis var ju sporten som jag började med. För att min pappa spelade tennis redan i Uganda. Och då är det vissa som bara säger, va? Vadå? Vadå? Tennis i Uganda? Ja, jag vet. Ni får inte se de där bilderna. För det säljer inga rubriker. Liksom. Men det finns faktiskt tennis och det finns många andra idrotter. Och upplägget är ju precis som USA, där det är skolor som, liksom skolidrotten är den stora idrottsrörelsen. Just det. Så att när vi kom då till Sverige så frågade de så här, men har du några andra liksom fritidssysselsättningar, intressen och så vidare? Då sa han tennis. Så han började jobba som tennistränare i Oxelösunds tennisklubb. Jaha. Och det blev ju då naturligt att jag då skulle också testa på tennis. Jag ville ju bli nästa fotbollsspelare. Liksom. Jag skulle bli Pelé. Zlatan fanns ju inte.
Ja, just det.
Så att, men då blev det tennis och höll på med tennis fram tills att jag var 15 år. Och spelade även fotboll. Och där kom ju då nästa stora val här i livet. Att okej, ska jag satsa på en tenniskarriär eller ska jag satsa på en fotbollskarriär? Men utifrån mina föräldrar och hur de hade blivit bemötta med olika former av diskriminering, så upplevde de att nej, men du satsar på en individuell idrott, för då hänger allting på dig. Det är din egna prestation som kommer liksom ta dig framåt och så vidare. Man lyssnar ju många gånger på sina föräldrar, så att det blev tennis för min del. I samma veva så blev jag rappartist. För att jag hade väl mycket myror i byxorna, kände ska jag bara spela tennis. Det finns ju så himla mycket man kan göra. Så att samtidigt som jag spelade tennis så blev jag rappartist och åkte Sverige runt och allt ifrån Riks-FM och förband till olika artister som Petter, Blues, Latin Kings, de som var stora då liksom. Mm. Och blev 20 år gammal, insåg att du vet, jag drog inte in så mycket pengar på rapmusiken. Och tennisen, du vet, det här med nonannanismen, det var ju mina föräldrars fel. Jag är ju bara 1,70 lång, genomsnittslängden är 1,85, serva för löst liksom. Det var ju liksom ingen tenniskarriär. Och då igen med det här mindsetet att hur kan du styra över din egna verklighet? Hur skapar du förutsättningar för dig själv? Inte vänta på att det kommer komma någon mail helt plötsligt som säger att wow, här får du löneförökning eller nu får du det här jobbet eller vad det nu kan vara för någonting. Hur skapar du det för dig själv? Och då insåg jag så här att okej, jag behöver ju utbilda mig. För att bli professionell tennistränare så behöver jag ju utbilda mig. Så jag tog reda på det, tog kontakt med Svenska Tennisförbundet. Alla idrotter har ju sina blockutbildningar, så att jag ganska snabbt insåg att okej, om jag går nu de här fyra utbildningarna så kommer jag vara 23 år gammal när jag har gått klart alla. Så såg jag till att göra det och var 23, hade högsta utbildningen som man kunde ha då i Sverige. Och insåg ganska snabbt också att det finns nästa grej kopplat till ålder i Sverige. Där man säger så här, men du vet, Kaxton är 23, vad kan han med? Bosse, han har gjort det här i 30 år liksom. Medan man kanske inte lägger lika stor vikt på utbildning, forskning, vad är det senaste? Nej, Bosse, han har gjort de här knärullningarna och joggat fram och tillbaka de senaste 30 åren. Så att han borde ju veta om det där funkar eller inte. Och då insåg jag snabbt att jag behöver ju då, vad vi skulle säga inom näringslivet, jag behövde ju liksom se till att stärka mina aktier. Och det var helt enkelt genom att börja jobba med landslaget. För då blir det svårt att peta undan mig. För har jobbat med landslaget, coachat på VM, EM, åkt världen runt. Då blir det svårt att säga att nej, men den här killen är inte tillräckligt bra.
Så att, och jag tänker, jag vill bara fånga det lite. För det där är ju någonting som kommer i så många former. Alltså om man tittar då på det här med att liksom, det är ju egentligen samma grundprincip. Det bygger på som att du är för ung, eller du har inte rätt namn, eller du har inte det, eller du har inte det. Och då har vi ju två val där. Antingen så går vi ju in i ett, då skiter jag i det här, och så går jag och gör något annat, och så blir jag bitter. Eller så går man in i ett fight mode, som jag kallar det då. Att liksom, då får jag väl bara bli bättre, återigen. Alltså precis. Det är samma röda tråd. Ja. För det här med åldersdiskriminering, om man nu ska kalla det så. Det är ju någonting som också alla som var tidiga med att sätta fart i näringslivet har nog fått känna på det. Jag har fått känna på det, du har fått känna på det. Jag brukar skoja och säga att jag var för ung fram till bara några år sedan. Sen att jag än idag går in och beställer grejer och säger jag vill ha studentrabatt. Och de inte tror på mig. Det är två saker de inte. De bara, ett, du är för gammal. Två, du har aldrig pluggat i ditt liv, din dumme igen. Jag bara, nej, det var ett mätet försök.
Ja.
Men den är ju igen då att bara ta med sig. Jag brukar alltid fånga godsaker som dyker upp i podden här till lyssnarna. Och att du tänker på det, att oavsett vilket format du får det i, så har du alltid ett val. Bevisligen då. Så att, ja, grymt. Så du pluggar, du gör alla de här grejerna. Certifiera dig då, eller du får liksom, du blir diplomerad som professionell coach, du tar klivet ut i landslaget och får fart i de här bitarna. Vad hände med karriären därifrån?
Ja, men precis, sen gjorde jag ju allting, coachade de olika landslagen, juniorlandslagen, och gjorde allting som du kunde göra då i tennis helt enkelt. Nästa steg var att coacha våra seniorlandslag. Och det ska man veta, att gå in och få coacha seniorlandslagen. Liksom. Du, många gånger så är det så här före detta tennisspelare, va? Alltså som har varit på touren och så vidare. Och det har jag ju inte. Så då insåg jag så här att jag har nått liksom taket här. Och då direkt istället, precis som du är inne på, istället för att sätta på mig någon offerkofta eller någonting, så tänkte jag så här, men vet du vad? Jag startar mitt eget företag. Varför då? Jo, för nu ska jag bredda mig. Nu ska jag in och jobba med andra idrottare.
Ja.
Så det är då jag startade igång Caxton Sports Management. Jag gick en elittränarutbildning på Bosön, 2-årig utbildning med andra förbundskaptener, andra tränare på olika riksgymnasium och så vidare. Ja. Vi gick igenom till exempel hur förbereder vi våra atleter inför OS, hur jobbar man med en 4-årscykel till exempel. Så det var verkligen den högsta utbildningen som du kan ha som tränare, ledare i Sverige, oavsett vilken idrott du har. För alla förbund har ju då sina blockutbildningar. Sen är det här övergripande. Det är därför det är som OS eller stora mästerskap. Hur
jobbar du? Vad har du med dig från den då? Om du skulle plocka tre saker som liksom verkligen var så här. Men det här var de tre fundament eller tre liksom riktigt starka grejer som du tog med dig från den. Vad skulle du säga att det var då?
Det jag skulle säga nummer ett är ju att vara närmare forskningen. Många gånger så tycker man som tränare ute att nej, men jag har gjort det här och det här har funkat. Och man kanske inte läser forskningsrapporter. Man kanske inte liksom, man är inte så nära forskningen som jag tycker att man borde vara. Eller ta in forskningsbiten, ta in människor som är intresserade, som ligger i framkant för att kunna liksom verkligen utvecklas. Det är lätt hänt att många fastnar i, ja men det här gjorde min ledare, så här har man gjort här. Jo, men det finns nya sätt. Liksom.
Det är jätteintressant detta, för det går ju verkligen att koppla till näringslivet också. Alltså människor som har varit liksom, kanske pikat i sin, som konsult då eller någonting, slutar utvecklas, slutar lägga örat mot marken. Och även då det här med att vara närmare forskningen, att idag har vi så otroligt mycket fakta där ute att egentligen ta del av. Men vi väljer att att inte titta på det, för det är så lätt att hamna i en vana istället att det här har jag gjort i alla år och det har funkat och liksom. Jätteintressant, vara närmare forskningen.
Och sen också, om vi har den här näringslivskopplingen, så är det ju nätverkandet, alltså just det här att kunna till exempel i mitt fall blev jättegod vän med Tony Klarberg som var förbundskapten för baseball. Och där har de ju då kastet som liknar en tennisserv. Hur jobbar ni med att liksom optimera kastet för att jag ska då kunna ta liksom den kunskapen och överföra det till en tennisserv och liksom kunna öka hastigheten på mina tennisspelare? Så att just att lära sig utav de andra idrotterna, det var ju någonting som var helt ögonöppnande, att liksom bara förstå att många idrotter, det finns ju många likheter, men du måste bara hitta de här kopplingarna. Men då kommer vi också in på nästa, det krävs en viss kunskap för att kunna gå in biomekaniken, alltså förstå hur kroppen leder fungerar, för att kunna överföra det och se likheter och olikheter. Men det är liksom, det var också verkligen så här, wow.
massa grejer här och jag tänker på det här med nätverkandet är ju verkligen någonting som och det har jag pratat om i tidigare poddavsnitt, hur viktigt det är med sitt relationskapital och hur viktigt det är att vi egentligen varje vecka ska ju ditt nätverk på något sätt expandera då. Nu när vi har digitala möjligheter att nätverka, att man har ett syfte med det och inte bara kanske, ja, jag har ett konto, ja, det spelar ju ingen roll om du inte gör något med det. Liksom. Ja. Väldigt kort och gott. Och jag gillar det här med att du bryggar kunskap. Mm. Du är ju lite tennisens mixed martial arts, har jag ju fattat.
Ja, det är helt
MMA. Nej, men precis. Men just det här, till exempel då jag vet ju när jag började experimentera mycket med sälj och marknad. Yeah. För många år sedan. För att liksom, nej, men det är inte antingen eller. Utan de här går ihop. Och vi behöver förstå det på ett djup idag. Att försäljningsprocessen. Den börjar så himla tidigt i marknadsföringen. Men de flesta ser inte det. Vilket gör att det blir antingen bara mycket likes. Men inget därefter. Eller att jag får jobba i sprint konstant. Med mitt sälj. För jag har ingen motor som jobbar liksom som ebbar ut the effort då över en längre period.
Yeah.
Och det här att kunna då och där är det ju så när du säger så här, men det är samma kast och du sa den här meningen med baseballen.
Yeah.
Det där för mig är ju att förstå det på molekylnivå, att kunna se en teknik, jag pratar ju ofta som du vet om det här med svartbälte och sånt där. Och det är ju verkligen så.
Ah, ja.
Där har du skillnaden. För de flesta ser ett kast och eller en serve till exempel. Ja. Men att då kunna vänta lite nu. Det är ju samma, jag ser mycket liknande rörelser här.
Precis.
Om jag kan plocka lite där, jag kan göra lite så här. Jag älskar ju sånt här. Liksom. Att kunna nörda i molekylerna av någonting, det är ju då man på riktigt, riktigt kan det. Så att superintressant. Jag hoppas du som lyssnar som sagt, ta mycket anteckningar nu.
Ja.
För frågan på det är ju, kan du göra det med din egna bransch?
Exakt.
Det är ju faktiskt en fråga som du som lyssnar kan skriva ner och ställa dig själv.
Mm.
Om du tittar på några angränsande branscher, kan du göra samma koppling? Vad kan du brygga? Ja, fasen var bra. Okej, så du tog med dig de här bitarna in i och i allt detta då
hur eller fick du med 3D? Fick du med 3D?
Ja, jag skrev biomekanik, men det kanske var, då hade du en 3D. Shoot.
Ja, precis. Det skulle vara helt enkelt periodiseringen. Periodiseringen skulle vi också kunna ta som om med planering eller så, men det alla kan. Hur ska man säga? Alla kan planera en träning.
Ja.
Men kan du planera två träningar på samma dag? Helt plötsligt utav 100 personer så har 50 försvunnit. När du ska planera två träningar på en samma dag. För nu måste du börja titta på vilka kvaliteter och hur slår de ut varandra. Och vilken kvalitet ska du börja med? Varför det här första passet? Varför det här andra passet? Och så vidare. Hänger du med?
Ja.
Fysiologiska egenskaper. Alltså precis som du var inne på, nu tar vi det ytterligare en nivå. En träning, visst det kan alla. Två träningar, men 50% har försvunnit. Nu ska du planera en hel vecka. Nu har ytterligare 30 personer försvunnit. För att nu ska du se, hur ska jag periodisera den här veckan? Vart ligger den i helheten? Utifrån vad? Varför ser veckan ut på så här? Är det en mästerskap, tävling? Vart ligger ni någonstans i kalendern? Det är så många faktorer. Och det är det här som jag många gånger säger att så här, varför inte vi får fram flera inom många andra idrotter, så beror på två saker. Kunskap och struktur. Vet vi vad vi ska göra, men framförallt när vi ska göra de här olika sakerna.
Det här är jätteroligt. Jag brukar säga det att ska du lyckas med sälj så krävs det tre saker. Du behöver kompetens, du behöver struktur och så behöver du självförtroende. För du måste våga gå ut och göra jobbet också. Det kommer inte räcka med de här två om du inte har den sista punkten. Och traditionellt inom när vi lär ut någonting i västvärlden framförallt så är det ju struktur och kompetens vi alltid ska fylla på. Men vi jobbar ju otroligt. Jag vet att du jobbar sjukt mycket med mindset och de bitarna också. För utan det så har liksom verktyg i den. Alltså alla kan köpa en hammare och en spik och en såg. Liksom. Men just det här att, och sen då? Om vi inte går ut och gör jobbet då. Så att det är kul att du sa det. Periodiseringen kopplar jag ju till också mycket det här om man pratar om företagande och yeah. gå ut och göra jobbet då. Jag brukar prata om det fast utifrån att jag kallar det för frekvens. Att vi behöver tänka på våran frekvens. Och så brukar jag rita upp två så här. Ja, men en frekvens som är ja, men jag gör någonting lite då och då. Eller så gör jag en frekvens där det är liksom massa sådana här stolpar. Liksom.
Just det.
Och det blir så tydligt. Jag bara, men vad tror du vi får störst utfall? Ja, när det har gått 12 månader.
Ja.
Och det är ju liksom igen då det här att kunna förstå de här principerna bakom hög prestation. För det är ju egentligen det du tar upp här.
Precis.
Det är skithäftigt alltså. Och vad hände sen då? När du hade liksom, du var klar med de här utbildningarna, du levelade upp ytterligare.
Ja, då,
vad hände därifrån?
Ja, då startade jag företaget Kaxon Sports Management just för att kunna brygga över från idrotten in till näringslivet. Och kunna liksom ta med mig de här nycklarna, om vi får kalla det på det sättet. Och hjälpa allt ifrån barn och ungdomar i skolan som kanske inte tycker att idrott är det allra roligaste. Men behöver ändå få med sig nycklar för att kunna förverkliga sig själva längre fram. Men också sen kunna gå in i näringslivet där, okej, vi vet att det är bara 15% som är motiverade på sina jobb. Det gjordes en gallupundersökning i 150 länder. Hela 85% går till jobbet bara för att få kunna lyfta, alltså kunna betala sina räkningar helt enkelt liksom. Så att hur ser vi till liksom att de trivs med? Många gånger när jag kommer till ett företag eller pratar med vd så brukar jag ställa frågan så här. Hur kan det här företaget eller jobbet hjälpa den anställda att förverkliga sig själv? Och det var som fan. Jag har inte ens tänkt på det sättet.
Nej.
Jo men ja, alltså,
det går väl
åt båda hållen. För det är då, that's where the magic happens baby. Det är då du får en medarbetare som verkligen vill och tänker och bryr sig om företaget och vill att det ska gå bra på riktigt. För att man får tillbaka någonting också.
Mm.
Man växer tillsammans med företaget.
Mm.
Annars är det så här, ja, jag jobbar ju för någon annan.
Ja, precis. Ja, men där är ju lite det här med syfte då och liksom wake up with a purpose liksom, på något sätt. Ja. Att kunna få det. För jag tror att det är väldigt många där ute som vill gå till något mer än bara ett jobb.
Exakt.
Och det här är ju någonting som du jobbar otroligt mycket med. Och det är ju många som, det är ju ändå många som får en expertis eller skapar sig en expertis längs vägen då kommer ut och så. Men vad du har lyckats med är ju att liksom Du har ju tagit dig till en annan nivå rent varumärkesmässigt och sådär. Och att slå igenom i näringslivet, det är inte enkelt om du inte har liksom... Du kan få en enkel resa om du går lite rätt väg med lite olika instanser du kan gå igenom och så vidare. Men du har ju liksom gått en annan väg. Så du startar bolaget. Hur var begynnelsen av den här resan nu? Att du skulle liksom inte bara coacha människor i tennisen utan du skulle gå ut och bearbeta näringslivet. Hur var den uppstarten?
Nej men alltså det var ju tufft. Det var ju liksom stenhårt jobb. Precis som om du går till gymmet och du ska börja ditt program. Det är tufft. Det kommer göra ont. Du har träningsvärk efter de första passen. Tills du börjar vänja dig. Och det kommer ta tid. Det kommer ta år innan du kommer in och börjar gilla det här. Och efter det så kommer du börja längta till att få träningsverk. Du kommer liksom utmana dig själv. Och hitta glädjen i det.
Om vi fångar det då. Om vi skulle sätta ord på. När du säger det var tufft. Vad menar du där?
Ja, precis. Jag menar att det var inga 8 timmars pass varje dag. Alltså, vi pratar mer kanske 12, 14. Alltså, här, det var inte så här. Du får sova 8 timmar om dagen. Och vaknar utvilad och hela den grejen. Alltså det kanske blev 5 timmar, 6 timmar. Det var verkligen Hårt slit, hårt jobb. Och det var inte så här, oj, du går på en nätverksfrukost eller träff. Du går på samtliga i närheten. Du åker till andra kommuner en timme bort, en och en halv timme bort, för att vara med på det frukostminglet, lunchminglet.
När i tiden är vi nu, Kaxton? Om man bara får en på tidslinjen här.
Du tänker, oj, herregud. Tiden går, vad kan det vara, 2000, nej men. Nu är det på 24. 2009, ja precis. Jag startade 2009. Så att det här är, ja, men 2010 ungefär.
Ja, okej.
Då jag började med Nyföretagarcentrum 2009 och fick liksom rådgivning och allting, jättebra stöd ifrån dem. Och sen 2010 så gick jag in i ett mentorskap. Och min mentor där faktiskt varit utsedd till Sveriges bästa mentor det året för det jobbet hon gjorde med mig. Så att, ja, precis. 2010-2011 då var det verkligen liksom okej, nu sätter vi grunden. Nu ska du få det här att lyfta. Och vi vet ju redan att från att du startar, då är de tre första åren de allra viktigaste. Det är de allra viktigaste, för det är så många som inte klarar av den här treårspucken. Men om du klarar av det, då ökar ju dina chanser drastiskt utav att kunna livnära dig och leva på ditt företagande. Men då måste man också förstå att du måste gå stenhårt in. Jag kommer ihåg att jag sa till den fantastiska kvinna jag var tillsammans med då. Jag sa till henne att, just det här var 2012, ja. Då sa jag till henne, vet du vad, jag kommer behöva jobba mycket det här året. Men jag lovar dig, belöningen kommer vara i december. Då ska vi åka på en semester, vi ska bo jättebra, lyxa till det, 2 veckor i Thailand. Jag bjuder på allt och vi kommer att fira det, för jag hade bestämt, jag gick en entreprenörsutbildning på Handelshögskolan i Stockholm och hade satt upp då den här målbilden att jag tillsammans med dåvarande tjejen som jag var tillsammans med då, att vi skulle skåla i champagne i planet, ta en bild, värdinnan skulle hjälpa oss, och så när vi landar så skulle jag skicka det tillbaka till min mentor och säga att vi har liksom omsatt den miljonen som jag hade bestämt. Och vi gjorde det tillsammans, nu är vi här liksom.
Just det. Ja, men den är otrolig. Jag står och tänker på, det är ju verkligen så, de här första 3 åren till exempel. Jag menar, det är ju en statistik där ute som du vet att jag gärna lyfter också. Men vi pratar väldigt lite om den egentligen. Och det är just det här att, ja men... vi har ungefär 75 000 företag som startar varje år. Vi vet idag att cirka 50%, om man nu inte vill spela med siffror, men ungefär hälften kommer inte finnas 2-3 år senare. Och det är ju, så det är ju liksom en ganska, jag vet att vissa vill säga 30%, men återigen, det beror på hur man läser de här siffrorna. Men oavsett då, det är väldigt många som startar, det är väldigt många som inte får till det. Och, och nu i dessa tider har vi ju rekord åt fel håll i konkurser och så vidare. Va? Så att det är ju jäkligt tufft. Men vad skulle du säga, du jobbade mycket, du nätverkade mycket. Och det här är ju också i begynnelsen av det digitala nätverket. Det ska ju tilläggas då, om det är någon som tänker på den meningen du sa om att du åkte runt väldigt, väldigt mycket och nätverkade. Då hade ju, alltså där omkring 2009-2014 skulle jag säga att då var ju inte det digitala nätverkandet så etablerat ännu. Nej. Så att vi var ju tvungna att röra oss fysiskt på ett helt, och det är ju inte länge sedan, det är ju det som är så galet.
Ja, det har gått sjukt snabbt, det är helt galet.
Men hur... liksom, vad det var en stor framgångsfaktor för dig, det var att aktivt nätverka varje vecka då, eller
för
nya kunder liksom,
i det. Det är stenhård konkurrens. Jag kommer ju då från idrotten där det handlar om att alltså, varje match är en ny match, varje nätverksträff är en ny nätverksträff. Du kan inte säga, ja, men förra nätverksträffen så fick jag 2-3 leads och så vidare. Alltså, du ska bli bättre och bättre. Vad har du lärt dig från förra nätverksträffen som du tar med in i den här? Vad har du att erbjuda? Har du gått igenom listan? Vilka personer är det som ska vara här? Idag, då lägger jag ju till och med ut på olika sociala medier när jag ska till en nätverksträff. Varför då? Jo, för att göra människor uppmärksamma på att Caxton kommer att vara där. He's in the building, ladies and gentlemen. Alltså, hur ser du till redan innan och krattar manegen? Så människor är redan förberedda. De står redo att få prata med dig, för nu vet de att vi kommer ha en möjlighet att få träffa honom live vid det här tillfället.
Och den är så, ja, det är jättekomiskt att du tar upp detta, för ett av de senaste avsnitten som jag gjorde var just det, för jag har själv stått på en mässa, på Kista-mässan där nu, och det var otroligt mycket människor som kom fram och liksom, ah fan, vi har varandra på LinkedIn, eller ja, ah, det är ju du, eller ja, du vet, så här. Och det var ju så, jag menar, dels hade jag ju lagt ut det och lagt en hint om att jag är där, men just det här att idag, Om vi bryter, bara drar isär de två då för drygt 10 år sedan, då var det hoppa in i bilen, kör till varenda fysiskt möte. Alltså vi var tvungna att göra det på ett helt annat sätt än vad vi kan göra idag. Ja. Idag har ju du en möjlighet att nätverka mycket digitalt för att få ännu mer effekt i det fysiska nätverkandet.
Absolut. 100%.
För det jag märker är då en stor grej. Jag vet inte om du har sett detta också, Caxton, men att jag brukar prata om det här då, om vi bryter ner grejer i molekyl, om vi tittar på kommunikation, så är det ju så här att människor är ju lite reserverade by nature när vi ser någon vi kanske känner igen dem, men vi har liksom inte pratat ännu särskilt mycket eller någonting alls, vilket gör att en del då som har det i sig att gå fram och säga hej, hej, de gör ju det, men väldigt många gör ju inte det i det här landet utan så är någonting utan en snaps eller två med det.
Ja, exakt. En stor stark vatten.
Ja, precis. Så jävlar är alla bra på nätverket. Men en grej då som slog mig var att eftersom jag har jobbat så mycket med det digitala nätverket, så var det väldigt många som var bekväma nog att gå fram att säga, ja men tjena, vi har varandra. För de upplever ju att de redan känner mig.
Alltså så ofta det där händer. Tjena du, ja, men vi har ju varandra. Och du vet, varje gång att jag skäms. Och jag tänker, ja vad trevligt. Men jag har ingen koll. Alltså, man har flera tusen. Man har inte koll på alla.
Ja, men det, och jag har börjat göra en kul. I början var jag jätteobekväm med det. Eller så, jag skämdes. Så jag tänkte liksom, fan, känner jag mig taskig eller dryg?
Ja, exakt.
Men nu har jag bara gjort en kul grej av detta.
Ja, liksom.
Men visst är det ändå häftigt vad det är. För om du går tillbaka då alla de åren i uppstartsfasen där. Jag brukar ju tänka liksom, tänk om den man kunde göra det man gjorde då. Alltså om man har lagt lika mycket, hur mycket mer man hade fått gjort, menar jag, i uppstartsfasen med det digitala användandet som är idag jämfört med liksom, alla de här åren då.
Absolut.
Men du, för att komma vidare här då, du har gjort alla de här grejerna och Nyföretagarcentrum har ju varit ganska central i din, du har mycket med dem.
Absolut.
Ser man ju på till och från på LinkedIn bland annat då. Vad har du för relation med dem idag?
Ja. Jag är deras ambassadör och ganska tidigt så blev jag deras ambassadör. Just första gången jag kom i kontakt med dem på riktigt var ju när jag startade företag. Men sen också när min mentor vann priset Sveriges bästa mentor i en konkurrens med 3000 mentorpar. Så var ju hon utsedd till det jobbet som hon hade gjort med mig. Och då kom jag liksom i kontakt med Nyföretagarcentrum Sverige på allvar. Mm. Och efter det så reste jag runt faktiskt i 5 års tid. Så jag har åkt från Norrland, alltså vi pratar Luleå, ner till Trelleborg. 2 gånger om. Fram och tillbaka, liksom olika städer. För det är en bussturné. Vecka 17 har ju varit en vecka där man har lyft upp nyföretagandet i Sverige. Just och då har de haft en bussturné som under en veckas tid har ungefär stannat i 7 olika kommuner. och haft som en liksom pop-up-mässa då under 2 timmar. Ja. Och massa olika Visma, olika bokföringsprogram, Microsoft, allt möjligt har liksom bjudit in människor till att lyfta upp nyföretagandet och prata och inspirera om det. Och jag har alltid hållit i det. Mm. Så jag gjorde det under 5 års tid och sen så var jag också ambassadör både nationellt och då menar jag när det kom olika organisationer från utlandet till Sverige för att se hur fungerar det här. Så, ja. var jag ditbjuden för att kunna beskriva, berätta och framförallt tala om min resa och hur jag gjorde. Och sen har jag också varit utomlands för Nyföretagarcentrum och beskrivit den svenska modellen och hur vi jobbar i Sverige. Ja.
Det är grymt där och finns mycket att bryta ner det på, men just det här med mentorskap då, och det går ju lite in i liksom vad du gör idag och vad du har gjort tidigare också egentligen, för tennistränare, alltså coach överlag är ju också en form av mentorskap då. Men hur viktigt ser du på det idag för en människa som ska ut och göra karriär eller ta tag i livet? Liksom. Vad är en mentor för dig?
En mentor för mig är en person som du inte bara fikar med, men en person som vågar utmana dig utanför din komfortzon, men gör det självklart på ett kärleksfullt sätt. En person som lyssnar inte för att svara, men att lyssna för att se vad är det för någonting Michel inte säger egentligen? Vad är det han inte säger? Och det märker du genom vilka frågor jag kommer ställa till dig. Mm. Om jag verkligen har lyssnat. Och det är där själva nyckeln är. Sen är det också någonting som jag lyfter fram som är väldigt viktigt. En person som faktiskt delar med sig av sin egen erfarenhet. Och kan öppna dörrar. Eller hjälpa dig att inte kanske göra samma misstag som den själv har gjort. Eller den har lärt sig. Så att... ja, det är vad en mentor är för mig.
Mycket intressant. Och jag tänker direkt så här. Jag lyssnar, jag ställer frågor. Jag funderar, vad är det du inte säger? Allt det här pratar jag om, fast inom försäljning då. Hur vi bör jobba med våran försäljning. För det är ju egentligen... alltså, det är ju det som är riktigt sälj för mig. Det är ju att vi faktiskt... är så pass pålästa så att vi kan ställa frågor beyond the script då med att vilken bransch är du? Ja, vad tror du? jag blir så trött på att det kan vara så dålig nivå. Men just det här också att det finns ju en intuition som utvecklas ju mer du jobbar med detta. Mm. För det är ju det som är erfarenhet många gånger också för en bra mentor. En bra mentor har ju hört det så många gånger förr så att i början går man väl på några nitar och tror på det och sen inser man att okej, vänta lite nu, där kom den meningen. Ofta finns det ett lager under den som är något helt annat. Så. Helt rätt. Men, och du, i det här då mentorarbetet du gör idag, är det den rollen du tar, för du jobbar med mycket olika bolag idag, eller hur?
Ja, precis. Så det som har varit häftigt är ju allt ifrån att coacha chefer till att coacha chefernas medarbetare. Det finns någonting jättehäftigt med ett företag som heter Key Solutions. Det är ett av Sveriges största säljföretag och de jobbar med allt ifrån Telia och våra stora varumärken i Sverige. Liksom. Ja. Och där vi har någonting som heter Key Boost. Där medarbetarna får, hör och häpnad, 15 minuter. Och vi har testat fram det här att genomsnittssamtalet tar ungefär 11 minuter. Men då har vi satt 15 minuter där medarbetaren innan, när den bokar upp den här liksom keyboosten med mig. Ja. Har redan bestämt sig, okej, vad vill jag ha hjälp av Kaxton? Det kan vara dagliga rutiner, det kan vara... Ja. Det kan vara allt ifrån kontinuitet i försäljningen, det kan vara hälsa, vad som helst. Det kan vara på det personliga planet eller på det affärsmässiga planet. Det talar de om för mig innan. Och sen när vi går in i samtalet, då har jag ju redan förberett mig och kan efter 15 minuter ge dem konkreta tips och verktyg som de kan ta vidare. Och det utfallet har ju bara varit helt fantastiskt. Men det här är också någonting som företaget själva har gått in och stöttat. Så att de här samtalen är på arbetstid. För att du kommer ihåg den här frågan jag ställde dig. Hur kan ni som företag hjälpa den här individen att uppnå sin fulla potential? Där den drömmer om och där den vill. Hur kan vi skapa det här hand i hand? Och därför har de skapat det här Keyboost tillsammans med mig. För att kunna gå in och hjälpa den här individen. Vad är det för någonting som du behöver hjälp med som är viktigt för dig? Mm. För att bli ännu bättre, ännu gladare, må bättre, prestera bättre. Och det behöver absolut inte vara kopplat till företaget. Och det är det som är häftigt. De kan ju ta upp saker. Till exempel, jag hjälpte en fantastisk tjej som heter Mibrak. Och köpa sin första lägenhet.
Mm.
Tänk dig den resan och få köpa sin första lägenhet. Och bryta ner det. Vad innebär det i sälj? Hur många sälj måste jag göra per dag, per vecka, per månad. För att om 2 år ha den här lägenheten i det här området som jag drömmer om att ha.
Just det. Och jag tänker vi ska också titta på det här med mål och så. Men innan vi gör det, om vi bara håller oss kvar på mentorskap lite. Vilka misstag ser du att man gör när man pratar mentorskap ändå generellt ute i näringslivet och så vidare? Vad är det du ser liksom som blir lite så här, not quite that? Så. Förstår du frågan?
Ja, men, så ja. Jag tror att vet, man blandar ihop liksom den här coachrollen där man går in lite mer och coachar och pekar och visar vägen och så vidare. Medan mentorn, jag brukar enkelt förklara, mentorn är mer tillbakalutad medan coachen är mer framåtlutad. Och det kanske man ibland går in och blandar upp liksom vad som är vad, skulle jag säga.
Den är bra. Bakåtlutad skriver jag här. För det tänker jag ändå är något som jag tror att jäkligt många inte riktigt kan känna. Vad är skillnaden på en mentor och en coach? Men det var väl en ganska bra summering. Framåtlutad. Det här är så roligt för jag inbillar mig att folk ska se mina hieroglyfer här. Liksom.
Ja.
Det är jag själv. Vad har jag skrivit nu? Liksom. Du vet, de som inte tror på att jag gick på någon skola med det.
Ja, exakt.
Idiot. Men den är ju jäkligt intressant. Och skulle du har jobbat med mycket organisationer. Vad mår man bäst av, skulle du säga, internt i organisationer generellt? Ska vi ha fler mentorer eller ska vi ha fler coacher eller är det en mix?
Jag skulle vilja se att fler tar faktiskt hjälp av mentorer. För många gånger så, alltså, ditt varför finns ju där. Alltså, vi pratar nu en vd eller grundare. Alltså, det finns ju någonstans liksom, okej, varför du startar det här, varför ni gör det ni gör. Men bara att liksom få då en mentor som kan alltid från utmana, det är viktigt. För det är som jag säger, det här ska inte vara någon trevlig stund. Det är så mysigt att träffa Kaxton. Ah, men det är lite heta stolen. Han ställer de här frågorna som gör att, jädrar, alltså, jag får nog tänka ett varv till. Liksom. Så att jag skulle nog säga lite mera utav det. För att alltså coachrollen, det är någonting helt annat. För mer coach för mig är ju den som kanske är ännu närmare verksamheten och är där så oftare, jobbar mycket mer. Det går inte att säga om jag är coach och sen är det där då och då. Funkar inte så. Det är som när jag
är... Jätteintressant alltså. Det är jätteintressant.
Ja, jag tar ett tydligt exempel. Ja. Jag tar ett tydligt exempel från idrottsvärlden. Så tar de in, säg att de skulle ta in mig. Ja, vi behöver lite mental träning då. Ja, och visst. Och så sitter man i någon konferensrum och så pratar man med de här ungdomarna eller vuxna eller vilka det är nu. Va? Det kan vara herrlag, damlag eller juniorlag. Och så här ska vi bete oss och så hit och dit och positivt. Och alla håller med, va? Alla tycker, ja, självklart. Ja. Och så säger man tack så mycket, gå ner och så kör ni bra nu på träningen och så sticker man hem. Men det som hade varit intressant är så här, vad händer nu när den här kameran följer nu de här idrottarna från konferensrummet, en helt annan miljö. Där alla tyckte att ja, vi ska göra så här och vi ska behandla varandra bra och high five och alltihopa. Så ser man direkt när de kommer ut på planen, i den här andra miljön, ett helt annat beteende. De går tillbaka till sitt gamla beteende. Är du mer coachhållet, då ska du ner på träningsplan och börja ifrågasätta det. Hallå, hallå, vänta, stopp här. För några sekunder sedan, för några minuter sedan, så sa vi att det här var viktigt. Hur överför vi det här till våran vardag nu på plan? Vad betyder det här i handling och beteende på idrottsplanen? Nu börjar det hända saker på riktigt.
Så coachen går in och jobbar mer med, alltså på hands-on, och jobbar mer också kanske kulturellt och strukturellt, alltså närmare det.
Absolut. Absolut.
Medan mentorn är mer bollplanket då.
Ja,
ja. Okay.
Exakt. Och där ser du den här likheten mellan mer framåtlutad, är där, jobbar liksom hands-on som du var inne på, medan mentorn tillbakalutad, bollplank och så vidare. Så att
hur svårt är det att göra? Alltså, jag kan ju bara titta på mig själv. Att, för jag började tänka så här, herregud, jag är nog mer mentor än coach. Och sen samtidigt här i slutet så inser jag ju, fan, jag är ju någonstans mitt emellan här. Nu fick jag ju identitet. Färga håret blått. Och, nej,
jag är både konferensier och moderator.
Ja, men liksom... Hur svårt är det att hålla sig då? Alltså, när du ändå har coachådran från tennisperioden och alla de här grejerna. Får du inte typ suget att bara, men nu vill jag gå in där och bröta lite?
Men det är en jättebra fråga. Riktigt bra fråga. För det är så här att jag tror att jag fick den hjälpen. Tennis är en sport där när matchen börjar så får du inte coacha. Du får inte ge tips. Okay. Så jag har ju tränat i över 30 års tid att när matchen är igång, då får du bara vara tyst. Du får bara klappa. Eller säga, kom igen. Du får inte vara med. Du får inte ge några instruktioner överhuvudtaget.
Nu spårar det i min hjärna. Jag ser framför mig och du bara, ah. Och när jag gör sådana klapp, då betyder det så här. Du bara, så spelar du då.
allt för att försöka gå in och börja coacha. Nej, men så det är en jättebra fråga. Men som sagt, jag har ju blivit tränad på att du får göra jobbet innan. För när matchen börjar, då får du inte göra någonting. Då får du bara genomlida eller genomnjuta det du har framför dig. Du kommer få ett kvitto på hur bra har jobbet gjorts innan. Det kommer du få kvitto på matchen sen. Men alltså, i många andra idrotter, då kan de ju gå in direkt.
Ja. Och där är det väl viktigt då, tänker jag, om du jobbar som försäljningschef eller du jobbar liksom som vd då eller vad som helst, eller du liksom ska börja expandera din verksamhet. Ja, men smälta lite detta. Var någonstans ska du positionera dig? Vad behövs du, tänker jag? Alltså så. För vi kanske behöver ha olika roller som småföretagare. Men när, att reflektera över framförallt, när ska jag vara mentor och när ska jag vara mer coach? Och hur kan jag liksom, hur ska jag förhålla mig till detta då? För det är ju, det kan jag ju känna emellanåt också när jag jobbar med mina klienter, att jag vill så himla väldigt mycket gärna hjälpa dem, så ibland blir det nästan lite att jag får svårt att säga nej. Och det har också varit en del av min resa då att hitta en balans i det. För jag tror att det är väldigt många coacher, konsulter som bränner ut sig för att, både ekonomiskt menar jag, för att de tar inte betalt för sin tid. Men också mentalt då, att de liksom, det dränerar till slut. Att de inte liksom tar det här steget bak och blir mer mentor då i sitt arbete. Så att men bara en snabb reflektion där. Men det här är så himla mycket bra grejer i detta. Och jag tänker direkt, så tänker jag så här, vi måste ta och ses igen och bara prata isolerat kring coachning, mentorskap och prestation. För vi kommer inte kunna gå så djupt som jag vill i det här avsnittet. Så vi ska definitivt köra en rond 2, tänker jag också, min vän. Men om vi skulle bara... liksom, ja, men vi gör så här då, att vi tänker att vi avrundar medan festen är som bäst då. Och så när det kommer till prestation framåt, för du är ju grym på att skapa prestation. Mm. Och jag vill bara få några minuter på den också, tänker jag. Som oavsett vad du gör i livet, så kommer prestation att vara liksom nyckeln mellan lite grann eller jäkligt mycket. Så är det ju. Utifrån vad du har sett, min vän, i näringslivet, idrotten, oftast väldigt lika resor. Vad skulle du säga är på nycklar då? Och så sätter vi ingen siffra på det. Om du vill säga tre eller om du vill säga fem.
Jag bara väntar på att du skulle lägga rätt ord. Och då ska du få här för att ha något att skriva upp här till
ja.
Alla. Och då är det P, ett P och sen ja. D. Nej, förlåt. P, P, D.
P, P, D.
Ja, precis. Så första P står för planera. Det har vi varit inne på.
Ja.
Och vi ska göra det enkelt och visuellt för de som lyssnar på det här. Så att första pet, om man skulle säga att du och jag ska göra ett pussel.
Ja.
Och då är det bra att få reda på så här, okej, är det 100 bitars, 60 bitars eller vad det är för någonting. Och sen att vi tar reda på innan vi sätter igång, har vi alla pusselbitar? Det vore ju väldigt tråkigt att komma fram till slutet att det saknades en pusselbit.
Ja.
Så att se till att planera. Hur ser förutsättningarna ut? Vad är det för någonting vi ska göra? Liksom så här. Få ner det på bordet. Liksom. Okay. Nästa P är prioritera.
Mm.
Och om vi tar igen det här pusslet. Ja, då kanske du och jag börjar prata om så här, men du, hur gör vi det här enklast? Hur brukar du lösa? Du brukar ju säga så här, jag brukar börja med kanterna. Så jag letar upp alla kanter. Och så börjar jag med kanterna. Och sen jobbar jag in. Jag kanske säger så, aha, spännande, för jag brukar börja med färgerna. För du vet, den här båten som vi ska då liksom, som pusslet blir.
Ja.
Det ser man ju så här, har vi ju himmel och här har vi lite brunt. Så vi skulle kunna sortera dem efter färg.
Ja.
Eller kanter. Så att någonstans måste du ta ett beslut att vad är det som är viktigast? Vi måste prioritera.
Ja.
Och sen kommer då det som är delegera. Att, men vad bra att du och jag gör det här tillsammans. För att då har vi fyra ögon. Vi har fyra händer som kan hjälpa till. Men vad skulle hända om vi ringer en kompis? Så vi har ytterligare en person till. Så att du behöver inte kunna allting. Vi har pratat om att ta in en mentor, ta in en coach, utomstående nätverk, lära ut av andra. Du behöver inte kunna allting. Och det här delegera kommer ifrån att tänk om vi kan få andra som tittar på vår affärsplan eller affärsidé eller få inputs utifrån. Då kanske det blir ännu bättre. Så att bara för att
varför tror du man är så rädd för det då?
Vad sa du?
Varför tror du att man är så rädd för just den biten? För det vet jag att de jäkligt många får alltså be om hjälp då. Varför är det så laddat att be om hjälp? Framförallt för män skulle jag säga. För det är en stor skillnad mellan kvinnor och män, tycker jag i alla fall. Vad jag ser där ute.
Jag tror att mycket hänger på det här att det finns någon rädsla för att misslyckas. Det ser inte bra ut. Man liksom, man blottar sig själv. Jaha, kunde du inte mer? Eller hur tänkte du här? Istället för bara så här, vet du vad? Det finns inga misslyckanden. Allting är ju en erfarenhet.
Ja. Ja, bra.
Vad har du kommit fram till? Varför inte?
Jag vet inte ännu. Jag håller väl med om den biten att rädslan för att misslyckas och tappa ansiktet. Jag tror att prestige är en av de största dröm- och affärsdödarna som finns där ute på marknaden. Prestige är någonting som kommer förklätt i logik. Det kommer förklätt i många olika känslor och tankar som gör att jag vet att jag borde göra, men jag gör det inte. Och så liksom ska det hålla en tillbaka då. Och det ser jag många gånger på konsulter och liksom småföretagare som har en stor potential. De skulle med enkla små liksom medel då kunna växla upp eller accelerera väldigt mycket mer, men det ligger någon sån här nej, man vill inte då på olika sätt. Och där tror jag män har längre till att be om hjälp än kvinnor, vilket jag tycker är en superpower att många har, att de inte känner det här. Det är inte fel att be om hjälp. Och jag tror att just inom företagsvärlden så är det så lätt att inbilla sig att jag borde kunna lite av allt då. Eller jag borde kunna det här. Ja, fast du är inte en expert i prestation om du inte har 30 år i ryggen och visa upp. Alltså du kan bara inte gena vissa saker, punkt liksom.
Klockrent. I love it. Precis det här, jag brukar just prata om track record. Men vad har du gjort då? Visst, du kommer hit med ditt fina CV och så vidare. Men vad har du gjort då? Kan jag ringa upp några? Att hur är det här ledarskapet? Mm. Hur fungerar den här personen? Är det så bra som det sägs? Titta bara på sociala medier hur mycket som sminkar. Alltså oh du vet, det är lager och skiter och det är hit och det. Men när man träffar
dem. Vi har på en och annan gemensam, det vet jag. Nej, men det är väl lite det som är grejen i dagens samhälle där alla kör lite fake it till you make it och det är massa såna här grejer. Va? Och problemet, alltså det märks med en gång efter bara någon minut i ett samtal med en person hur bra de egentligen är. Och det är lite farligt för vi under en period så associerade vi ju följare och likes med kompetens vilket kan bli jävligt farligt. Både du och jag har stött på många med väldigt mycket följare, väldigt mycket hit och dit, men kompetensen är egentligen inte så jäkla vass. Och det märks ju när man väl har träffat människor och det blir lite så här, var det inte mer liksom. Men jag brukar säga det att och där är det väl lite så till dig som liksom funderar då på att ta in en mentor. Du köper inte deras, alltså det är inte. Om det är 5 000 i timmar då som den här personen fakturerar eller vad man nu liksom har. Du köper inte timmar. Du köper 25-30 års erfarenhet i en buljongtärning så här. Som du slipper att göra. Du köper deras erfarenhet. Du köper inte deras timmar. Och den erfarenheten, folk som inte har tränat professionellt inom idrott, tror jag har svårare att förstå vad en bra vad en bra coach kan göra för ens resultat. Och det är någonting som jag kommer själv att försöka börja liksom hjälpa min målgrupp att förstå att det handlar inte om att de ska komma till mig eller utan men förstå vad man ska leta efter och varför du ska leta efter det. Det är ju jätteviktigt va.
Ja, och jag säger till alla som vill börja jobba med mig på något sätt att ja. Vet du vad, googla, ta referenser, liksom bara kör, alltså gå in lika engagerad som du är att jobba med mig så ska du vara i att ta reda på är det här rätt person, stämmer 100%. Det här liksom? Vi ser det så ofta där det blir fel rekryteringar inom näringslivet. Man tänker så här, ni har inte gjort eran läxa. Ni har inte gjort den läxa och nu sitter ni här i den här situationen och det blir väldigt jobbigt eller kostsamt att ta sig ur.
Ja, och där är det ju verkligen så. Jag älskar att du säger det, ta dig tid. För jag håller med dig och jag vet ju vid något tillfälle där, för det finns mycket inbördesklubbar för ditten och datten där ute, så ingen nämning, ingen glömd. Och jag gjorde en sån här grej en gång, jag tror det var något år sedan, så ändrade jag på LinkedIn. Så skrev jag så här: Nordens mest rekommenderade säljcoach på LinkedIn. Och jag vet att det finns några där ute som bara, den jäveln du vet.
Ja, 100%. Men 100%.
Jag säger som jag sa till praktikanten som började här för ett tag sedan. Jag sa så, kolla själv.
Ja, exakt.
Så, kolla själv. Ja. Gå in på alla de här listorna, gör din due diligence. Ta och titta så får du se.
Ja.
Därför att det är faktiskt en av anledningarna varför jag har den här hashtag walk the talk på LinkedIn. Det är 100. Den ska du också börja använda, kompis. Vi ska skapa liksom, du vet det här. Nej, men det får finnas dem och så får det finnas liksom en de som kan walk the talk. Mm. Och jag tror att om det är någonting som jag tycker är jättebra som du slänger ut här också, det är just det här med att man gör en ordentlig research oavsett då. Om du ska ta in en mentor, ställa frågan. Våga ställa frågor till den här mentorn. När gjorde du det här senast själv?
Yeah.
Vad har du för erfarenheter? Liksom. Och där, jag har en sista grej med det som jag skulle vilja. Sen tänker jag att vi avrundar denna ronden.
Yeah.
Men det är ju också någonting som jag kan, alltså idag går det så himla fort. Idag har vi, som vi sa förut, nätverka för 10 år sedan jämfört med idag. Det är två olika galaxer.
Absolut.
Och då får jag lite så här, att be om att få en mentor som inte har up to date skills. Det är min värld, så tänker jag, det kan ju till och med göra mer skada än nytta om du får affärsråd från någon som inte har varit aktiv särskilt länge själv där ute. Eller på ett väldigt bra tag. Jag menar, bara de sista 2 åren. Backa 3 år och ställ, hur mycket AI pratade vi då?
Ja, exakt. Ja, visst.
Och har du inte hängt med i det nu? Alltså, du är ju ancient history. Alltså, tyvärr, det gäller ju oss alla lika mycket. Men där är jag lite så här. Ja, du gör din research även på de bitarna. Hur tänker du kring det? För där är ju lite det här om en erfarenhet och färsk erfarenhet. Ja. Vad gör vi med de två? Det är jävligt tunga frågor.
Jag tror återigen har jag fått med mig otroligt mycket ifrån idrottsvärlden. Där, alltså, det är ingen som bryr sig om att du vann världskuppen eller som VM för 4 år sedan. Det är ingen som bryr sig. Alltså, det är nu det gäller. Mm. Allting är färskt. Alltså, om vi tittar på din fysiska kapacitet är också en färskvara.
Ja.
Jag har inte sprungit på en månad. Ja, men det är klart du kommer känna att du är ju inte lika fräsch i kroppen. Du är inte lika klipp i steget och så vidare. Så det är en färskvara.
Mm.
Självklart du har en grundfysik där så du kan snabbare komma upp. Men du känner av direkt. Så att för mig handlar det hela tiden om att ligga up to date i de områdena som jag upplever är viktigt för mig. Just och de områden som jag inte är viktigt, då kan jag rekommendera någon annan. Men jag går inte in och låtsas som att jag kan och vet någonting.
Nej, den är superintressant. För jag håller med dig om det. Jag brukar säga det. Och det ser jag ju även i karatevärlden. Alltså det är många som tar sig till svart. Och så slutar de att träna. Men de går runt år ut och år in och säger att de har ett svart bälte. Men de skulle aldrig ens orka ett helt pass.
Exakt.
Och jag tror att det är väldigt många som tar sig till det där svarta bältet. Oavsett vad det är vi gör i livet. Mm. Och så har vi nått målet. Och så lever man på liksom gamla meriter. Då. Men skulle man kliva in i ringen skulle man få storstryk. Oavsett vad det gäller då.
Ta relationer.
Just
alltså, det är jättetydligt. Alltså, när tittar vi statistiskt sett, när kommer skilsmässorna? Jo, skilsmässorna kommer sen när barnen har blivit lite större. Många gånger är det då kvinnorna som är hemma, tar hand om det där. Mannen håller på med karriären och någonstans har barnen blivit stora nu. Mannen har då uppnått det här i sin karriär och ska försöka vila och luta sig tillbaka. Medan nu känner kvinnan att så här, nej, men jag vill ju utvecklas. Nu vill jag också satsa på mig själv. Och här blir det världens krock. För de har liksom inte vuxit tillsammans. Nej. Och det är det här hela tiden. Det är färskvara.
Ja.
Man har liksom växt ifrån varandra. Som det
jag väcker lite med en ring på fingret. Måste ju anstränga sig lite också. Lät som att min fru stod här nu och bara, aha! Utan dig älskling så vore jag ingenting. Ja. Ja. Nej, men det är bra. Happy wife, happy life, som man brukar säga. Ja, men det är världsklass, min vän. Jag tänker så här att vi har pratat i över en timme och vi kan prata 5 timmar till. Du och jag, inga konstigheter, det är ju så vi är. Men vi kommer köra en rond 2 med Caxton, kära lyssnare. Så att jag hoppas att ni har fått med er så mycket galet, mycket bra grejer här idag. Och liksom ta någon minut och låt det här smälta lite. Allt som vi har pratat om. För det har varit otroligt mycket bra grejer som man kan själv reflektera över. Som jag tycker har delats här idag, Caxton. Jag kommer att koppla dina olika sociala medier och där man kan hitta dig då.
Jättebra.
Och har man frågor så misstänker jag att det är helt okej att höra av sig till dig och ställa dem.
Absolut. Jag bara tala om du är företag eller privatperson så jag vet hur jag ska fakturera.
Ja, precis. Exakt. Använd kod säljentreprenörspodden.
Nej, jag säger som killen på gatan, den första är fri.
Exakt. Ja, men det är helt världsklass, min vän. Du, champ, det var underbart att ha dig med på podden. Och
tack.
Du som lyssnar, glöm inte, som jag alltid brukar säga, det räcker inte att jag vet att du är grym. Se till att du vet det också. Så tar vi och syns snart igen. Var rädda om er nu, champions. Tack Caxton för att du var med idag. Vi syns snart igen. Ha det bäst med allesammans. Ciao, ciao.
Ciao.